Vi står upp och lyssnar på evangelietexten som idag är hämtad ifrån Johannes kapitel 20, verserna 1-18. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom." Där hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Det hebreiska betyder mästare. Jesus sa: "Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Nu, vi har ett resultat. Har ni hört det förr? Det är någon som säger så där ibland. Vi har ett resultat. Världen, vi har ett resultat. Så öppnar man. Eller hur? Så tar man fram det. Ja. Den här lilla boken är hela Nya testamentet. Nästan halva Bibeln. I det här lilla. Som går att ha i fickan så där bra. Den har jag fått en gång för länge sedan. Den är bra. Hörrni, vad bra att ni kom till kyrkan idag. För det är nämligen idag. Precis just idag. När ni hade turen att vara här. Som det talas om ett resultat. Ett resultat av vad Jesus Kristus gjorde. Hans livsgärning gav resultat för vår skull. Han har kämpat oerhört hårt. Han har inte sparat sig ett enda dugg. Han har gett allt, som det heter. Hjärnet, ni vet. Allt är genomfört. Det är gjort så väl och så djupt och så intensivt. Men sådan passion, har ni hört det ordet också? passionshistorien att det kommer att hålla för evigt. Det är ingen tillfällig sak det här. Det kommer att hålla för evigt. Han har gjort det. Det är resultatet utav ett verk. Det såg ut som om det skulle bli ett snöpligt nederlag. Jag menar, det gick riktigt illa. Han blev fängslad. Trots att han hade gjort så mycket gott så jagade de honom och ville döda honom. Och de klarade att genomföra det också. Men han segrade. Resultatet blev gott. Riktigt bra. Äkta. Evigt. Någonting som överraskar hela världen. Och som egentligen överraskar varenda människa som känner sig förföljd utav det onda, det döda, det som är döden och sjukdomen och lidandet. Ständigt är det ett litet hot över oss människor. Det är inte alla som har märkt det, men det är nog så i alla fall. För oss betyder det här väldigt mycket. Resultatet av vad Jesus Kristus har gjort gör att vi kan känna hopp och glädje rakt in i livet. Det som visar sig när vi lägger samman allt som hände och som berättas för oss i den här boken, Nya testamentet inte minst, även Gamla testamentet, men här har vi det i klartext. Då upptäcker vi att just detta med Jesu uppståndelse har fått oerhörda konsekvenser, som sagt. Första kristna, de berättade det här som en första punkt på något sätt. Därför att det här var det märkliga, det stora. Petrus till exempel berättade: honom som ni, och då vänder han sig till folket, honom som ni lät döda, han har uppstått. Och då var allting sagt, då var allting klarlagt. I vår tid så kanske man funderar lite grann. Jesus, jaha, länge sedan, har han egentligen funnits? Har det här egentligen hänt? Hon står i denna bok. Vad är det för en berättelse? Vad är det för en historia? Då kan vi ju säga så här idag på påskdagen att Jesus har funnits och verkat på en bestämd plats vid en bestämd tid. Det är klart belagt utav många säkra historiska källor. Även hans uppståndelse är belagd som ett historiskt faktum som förändrade oerhört mycket och därför är omnämnt gång på gång bland historieskrivare. Och vi kan räkna upp olika saker som vi kan säga är bevis eller indicier, heter det också i rätt sammanhang. Han dödades efter en skenrättegång, som det faktiskt var. Alltså, man spelade en rättegång emot honom med falska och betalda vittnen. Sånt händer ibland, tyvärr. Hoppas inte i vårt land, men ändå händer det. Falska och betalda vittnen som var tillsagda vad de skulle säga för att det skulle bli som någon ville. Han dog på ett kors och lades i en klippgrav med skarp bevakning utav den romerska krigsmaktens knektar, soldater. Hans dödande på det här sättet och gravläggningen var helt i händerna på den juridiska, alltså domstolsväsendet, den politiska makten och myndigheten, liksom också den religiösa ledningen som sa att det är okej, gör så. Så det var klart. Denne Jesus, han omgavs utav namngivna lärjungar, elever, anhängare. Och de hade direkt kravet på sig att med stor noggrannhet återge allt som hände under Jesu liv, under hans sista vecka i Jerusalem, vad som hände där vid Golgata, vid korsfästelsen, vad som hände vid graven och gravläggningen. De hade press på sig att det ska ni tala om, det ska återges sanningsenligt så att ni kan stå för det. Till och med en ryktespridning som kom till stånd. Man började sprida rykten om att ja, det är någon som har tagit honom från graven och tagit bort honom bara för att det här skulle bli någonting konstigt utav det. Och det där ryktet spreds, och det var en del som sa ja, det är de där kristna som har lurat oss bara genom att ta bort honom. Även det berättar lärjungarna att det fanns. Och om man gör det, då har man ju på något sätt bevisat att det man själv står för är sant. Man vågar till och med säga det falska som florerar, som flyter omkring. Främst av allt är det så här att det som skedde har haft så tydliga och mätbara verkningar i hela världen. Kan ni tänka er det? Denna händelse. Det hände mycket dödande och mycket konstigt i den här världen. På den tiden fanns det ju inte kameror och tv och tidningar och sånt på alls det sättet. Men detta har spritts över hela världen. Berättelsen som förvandlar världen. För de här lärjungarna, de insåg djupet och kraften i Jesu uppståndelse, och de blev aktiva. Oerhört aktiva. De lämnade allt åt sidan för att tala om det här för hela världen. Och de gick till och med i döden för sin tro på att Jesus är uppstånden. Paulus använder ett ord, han säger så här: jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Det var det viktigaste som fanns. Jag vill lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse. Den är Johannes som ger oss evangeliet idag. Johannes evangeliet. Det är en mycket speciell bok som ni ska titta i. Därför att han skriver på ett annat sätt än andra om Jesu liv. Vi brukar säga att det är ett andligt evangelium. Johannes skapar en berättelse där mötet sker och blir personligt. Lägger ni märke till att när du läste texten här för oss, så läste du att det var en lärjunge som kallas den andre, som inte nämns med namn. Ni vet vem det var? Just det. Det var Johannes själv, han som skriver. Han nämner inte sitt namn, utan han säger så här: den lärjunge som Jesus älskade. Det tycker jag är fint. Alltså, det kunde vi säga också. Ibland kan vi hoppa över och säga namnet. Vi kan säga den Jesus älskar. Det är jag det. Så presenterar han sig själv. Den lärjunge som Jesus älskade. Och han skryter om att han sprang bättre. Han var snabbare än Petrus. Han var lite yngre nämligen. Han var väldigt flink. Han sprang för livet ut i graven. Men Petrus, han var lite tuffare, så han gick in i gravkammaren. Det är inte en grav som vi tänker i marken så, utan det var ett litet rum där graven var, gravkammaren. Det var en fin grav som hade blivit upplåten åt Jesus. Så Petrus, han stormar in och ser alltsammans. Och då går också den andra lärjungen in. Och då erkänner han en sak som är oerhört viktig. Han såg att graven var tom. Och trodde. Han såg och trodde. Och då är det så här fint att det är du och jag. Alltså, Johannes ögon och Petrus också. Och de andra, Maria som nämns i texten. Maria från Magdalena. Magdala. Kallas Magdalena ibland. Hon såg och trodde. Och på något sätt så gör de det åt oss först. Men sen kommer det kritiska läget då du och jag också får ta ställning till det här. Hur ska vi förhålla oss till det de ser och tror? Alltså Johannes berättar så att människorna som omtalas kan väldigt gärna bytas ut till dig och mig. Vi är med själva. Vi är med i händelsen. Och det berör oss personligen. Och blir någonting som vi skulle kunna ta till oss. Och det betyder vi får springa iväg. Vi får se. Vår osäkerhet kan bytas ut mot en tro. En tillit till att Jesus har uppstått. Att graven var tom och att det betyder någonting. Och framförallt får vi följa med i den ström av människor som genom årtusendena har sprungit från den tomma graven ut och berättat. Ut och berättat. Johannes och Petrus, de berättade för lärjungarna. Maria, hon berättade också för lärjungarna vad hon hade varit med om, ett samtal med den uppståndne faktiskt. Oh, vad märkligt. Det berättar hon. Allt ska talas om därför att vi ska kunna tro. Så, min hälsning på påskdagen i år, så här, den är bara så här enkel. Vi har ett resultat av vad Jesus gjort för dig och mig. Vi har ett resultat. Ett liv att leva på ett helt nytt sätt. Ett liv att trots allting svårt eller annat som drabbar oss, så vet vi en enda sak på djupet. Han lever. Han är min vän. Han har uppstått för min skull. Och jag behöver inte vara rädd för döden. För det finns en uppståndelse för mig. Det är där det står. Och då förändras livet väldigt. Och vi kan med glädje börja tjäna, hjälpa, stödja varandra, uppmuntra varandra. För Kristus lever.